I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Då kör vi och så säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. En nybalsamerad Charlie Sjöstrand tittar fram på andra sidan kameran och en öldrickandes Josef Pujol. Du har ju laddat upp för den här poddinspelningen, skrivit att du är taggad och så vidare. Josef, det glädjer mig väldigt mycket.
Ja, men och det är... I Sverige är vi ju bortskämda med det att... På söndag, att söndagar, ja, men att på söndagar är matbutiken öppen. Mm. Jag har ju bott i typ alla länder jag har bott i, så är ju inte det fallet. Trots att jag då har gjort det i snart 7 år, så har jag fortfarande inte lärt mig med det. Liksom. Så att det är ju ofta att jag är tom på både mat och eventuell öl då, som vi brukar inmundiga tillsammans i den här stunden vi har. Men idag så kom jag på det när jag var på den lilla söndagsbutiken. Att just det, några öl ska jag ha. Och då blev man ju taggad.
Härligt att höra, vi har ju ett ganska digert schema framför oss. Innan vi drar igång det så ska vi också passa på att säga tack och välkomna till alla nya Patreons. Rasslade in ett härligt gäng nu i veckan, ska jag säga. Kul att ha er med. Och kul för er som har varit med länge också. Er är vi ju kanske minst lika tacksamma mot. Så att det blir härligt. Vi har en hel del EM att snacka om. Jag tänkte att vi bara kastar oss direkt in i finalen. För nu när vi spelar in så är det ju någon timma sen eller så som Norge vände på steken mot dansken, som såg så fina och stabila ut i försvaret. Men lyckades inte hålla hela vägen då, utan Firma, Reistad, Mörk och, här borde man ju säga Oftedal, men jag skulle nog säga Breitöl istället, vände på det hela. Innan dess så tog ju Montenegrinskorna ett brons också, men det ska vi återkomma till. Och sen så ska vi ju också såklart summera hela Sveriges turnering. Men vi börjar med Norge.
Är det inte sjukt att Norge har både Reistad och Breistøl? Alltså, de har två sådana vänsternior.
Ja. Är de så lika då?
Tror fan de... Nej, men de duktiga. Har ändå två jävligt bra vänsternior. Alltså, det är ett sånt jävla fusk bara. Ja. Den ena sköt inte så hårt i första halvlek. Det gick den andra in och sköt stenhårt. Och sen så kom de tillbaka. Ja, just det, man kan skjuta stenhårt i krysset. Alltså, jag glömde det, jag ska också göra det nu.
Men de är ju faktiskt också, alltså Breistøl kan ju inte riktigt Reista är ju mer komplett på så sätt att hon kan handera mycket fler delar av spelet. Men Breistøl är ju liksom en skytt i dess absoluta sanna bemärkelse. När då Reista har det lite kämpigt, så kan ju, alltså, de skotten som Breistøl har är ju i princip unika i världsdamhandbollen just nu.
Man fattar ju vad Thomas Axner har sneglat på när han sa så här, men vi ska ha en sån här liten gnuggarlina, men det är också gött att ha lite skytte och kasta in när det låser sig. Det såg man på Norge idag, hur skönt det är.
Ja, och framförallt, alltså, nu, vi har ju pratat lite om den danska defensiven, men de var ju extremt framgångsrika även idag i sitt försvarsspel och låg ju väldigt tight och ganska så defensivt. Och då är ju Breistøl definitivt en tillgång att kunna slänga in på det sättet att hon, alltså med sin skottkraft.
Kan inte du berätta lite om Danmarks försvar då, Josef? För jag tror de flesta som har tittat, mig inkluderat, tittar ju på Danmark framförallt den första matchen, men även den andra matchen, och så tittar man framåt och så ser man 7-6 och så fastnar man där. Men det som de egentligen har gjort allra bäst mot Norge är ju att de har monterat ner Norges offensiv. Norge stöter ju nästan aldrig på patrull mot något annat lags försvar. Så vad är det Danmarks försvar har gjort så himla bra?
Ja, men Danmark har väl utnyttjat Norges tydliga svaghet. För att man ska ju komma ihåg det att Norge saknar en hel del spelare. Och framförallt så saknar de ju sina kant S. Camilla Herrem som har... Och... alltså, fan, jag blandar alltid ihop dem... Sanna Solbergs tvillingssyster Silje, tror jag vänsterkanten heter. Och så de var ju väldigt så här, alltså de stod ju i princip med sex stycken försvarare i mittblocket, danskarna, när de stod så tight. Och likt Danmark gjorde mot Sverige, där Toft ju hade ett tydligt övertag på både Elin Hansson och Nathalie Hagman, så lät de ju dem skjuta mycket från kanterna.
Vi har fått en lyssnarfråga på det förresten, från Jimmy Karlsson, en trogen lyssnare, som frågar hur Norges kanter kan vara så, inom citationstecken, dåliga. Och så skrev han, om jag har förstått det rätt så spelar den ena i Wipers och den andra i CSM Bukarest.
Ja.
Det är ändå fina exakt. Klubbadresser liksom.
Ja, verkligen. På högersidan då. Spelar Bukarest-tjejer. Nu minns jag inte exakt vad hon heter. Men nej, alltså jag... Det är väl generellt... Alltså, det är ett mycket tydligare... ytterkanter är inte lika effektiva på damsidan. Alltså vi har ju pratat mycket om det i SHE framförallt, där det blir ett väldigt tydligt försvarsknep. Men det gäller ju faktiskt överallt. Alltså att procenten är inte lika hög som den är på herrsidan därifrån. Sen vad det beror på, om det är liksom fysik i form av fart och spänst som gör det liksom att... Ja, vinklarna blir... Eller, ja, det har jag ingen aning om. Men generellt så är det ett bättre framgångsrecept. Även om kanterna är i liksom, relativt sett bra.
Där kanske man också ska addera faktorn Toft. Som ju är väldigt bra på alla skott. Men hon är ju ännu bättre på kantskott än vad hon är på 9-meterskott.
Det är tydligt att hon har ju valt liksom, i samspråk. Man pratar ju ofta om, jag minns att Charlie ondgjorde sig över sin gamla tränare. Att han förväntade sig att man skulle kunna stoppa alla anfall. Och att man inte skulle tillåta skott från någonstans i princip. Men Sanna Toft har ju gjort det väldigt tydligt vart hon vill ha skotten ifrån. Och det är ju på kanterna. Vilket är den generella trenden. Alltså även om man tittar på de bästa försvaren i världen. Dam och herr, så är det kantskott man vill ha. För att man tjänar tillräckligt mycket. Eller man tjänar så pass mycket mer på att spela ett sånt försvarsspel som släpper kantskott så att säga. I det man får av att stå jävligt tajt i mittblocket och sånt där. Det ger ringvågor. Ger det ringvågor?
Nej, jag tror det ger ringar på vattnet va?
Ja, exakt. Det ringer.
Var det ett nytt franskt ord? Något norskt ord du snappat upp?
Alltså, Josef Cadeau.
Ja, börja inte.
Jag tror som kantspelare då, så är det ju uppenbart att det är ju den mest fysiska positionen. Det är ju därför det inte är för alla va? Nej men det är inte helt sant, men det är också sant. Alltså det är ju den positionen som det är mest liksom viktigt med vinkel, upphopp.
Ja.
Axelstyrka, alltså så här, ja det är klart det är viktigt med ett bra tillslag i handleden, men det är också den mest matematiska precis, positionen precis, om vi ska säga exakt, så.
För att även så här längd, fysisk längd liksom ger ju helt andra vinklar.
Ja. Ja, om man hör det, senast idag hörde vi Claes Hellgren och så här, ja, hon hoppar på en meter vinkel, det betyder 1,2 kvadratmeter att skjuta på. Jag bara så här, fattar inte riktigt vad han menar. Det beror väl lite på vad målvakten gör också. Hon bara hoppade ut och lämnade hela insidan eller så här. Men liksom det ligger något i det, att förmågan att kunna så här, Johan Pettersson pratade ofta om det med oss, att han, alltså så här, för han kunde ju göra mål även när han var 35 och inte hade det magiska upphoppet, men liksom att man ändå så här fokuserar på ja, men viktigt att ha styrka i axeln, kunna hålla armen högt, fokusera på att hoppa högt snarare än att hoppa långt, eller liksom variationen i det. Kan du hoppa riktigt högt, då kan du ha en bra infallsvinkel för att skjuta neråt runt höften eller neråt i långa kryss. Hoppa långt så kan du liksom få dig vinkel för att du kan komma runt målvakten. Alltså det är mycket sådana delar, och där är det ju tydligt att det är väldigt få damspelare som har den möjligheten, och därför har målvakten i det fallet en större fördel på damsidan. För att det är liksom, även fast målvakten inte är lika stor som herrmålvakt heller, så blir fördelen större för en målvakt. För att det är liksom, de damspelare som är bäst, de är alltid nere. Det är liksom inget snack om det. De är alltid nere, de som har bäst procent. Så det, de måste fuska för att göra mål, så är det. De har inte den fysiken för att kunna ha ett riktigt bra och riktigt långt upphopp. Och de få som har det, de är ju ruskigt bra liksom.
Vet ni vem som skulle vara den perfekta människan för att reda ut kantvinklar?
Inte Claes Hellgren. Eller ja, det kanske han hade varit för, men jag hade inte förstått
kanske
det.
Kanske Claes Hellgren. Men den som hade varit den optimala, det är ju Janne Lennartsson, va? Både kant-S och matematikprofessor, va?
Precis, där är också risken att vi inte hade förstått bara.
Nej, det är...
hoppas att han är pedagogisk nu.
Ja, men han kanske kunna... i för sig, Claes Hellgren är väl gammal mattelärare, va? Så han borde ju ha både pedagogik och...
Nej, men fan, Claes Hellgren och Jan Lennartsson borde starta en matte/kantskola då.
Mm. Kanske är nästa handbollspodd som kommer. Nåväl, om vi tittar då lite på norskorna. Vi har varit inne på det, inte sådär jättebra kantspelare. Två väldigt bra målvakter, två bra linjespelare, fyra bra 9-meterspelare. Man har ju knappt sett 59:an, och någon sjätte, det vet jag inte ens om de har med någon. Så att det är ganska tajt trupp de har snurrat runt på. Vi har ju sett spelschemat nu, det är ju matcher ofta varannan dag.
Ja, och det hade ju Johan Flink en bra tweet där han påpekade då det schema som var inför semifinalerna. Mm. Där då Norge och Danmark hade ju haft vila varannan dag, och om jag förstod rätt inte lika lång restad dessutom. Medan då Frankrike...
Jag tror till och med ingen restad. Ja, du att ser. De redan var på... Ja.
Och Frankrike och Montenegro hade ju då spelat matcher två dagar i rad för att sen ha en resdag från Nordmakedonien, eller vart de nu spelade sina grupper och sådär. Så att, och det är klart att det fysiska påverkar, men det är ju det som är så imponerande med Norge, med det trycket de orkar hålla. Och det var ju tydligt också att Danmark gick lite på knäna mot slutet, medan Norge hela tiden fortsatt har ny energi trots den här tajta. För att som du säger, de har ju inte bytt runt lika mycket, men de är väldigt skickliga på att disponera sina krafter. Alltså Nora får ju vila i omgångar i försvarsspelet, samma sak med Stine Oftedal. Och jag tror att det är underskattat att vila under matchens gång, så att säga.
Mm. Ja, för båda de spelar ju i princip 30 minuter då, eftersom de aldrig spelar bakåt, eller spelar ett år bakåt, framförallt Nora då, men det räknas ju inte riktigt.
Nej, precis. Det är lite underskattat sätt att disponera vila, att byta en försvar eller sätta någon på kanten i försvar.
Ja, och där kan man ju också då med föregående resonemang färskt i minne sätta en ganska dålig försvarare på ettan, för att du blir inte lika straffad ändå, för att kanterna har ofta sämre utdelning. Du kan liksom inte sätta en dålig försvarare på Niklas Ekberg, för du gör en 10. Men du kommer undan med det på ett annat sätt. Men nu när jag har varit lite misogyn gånger två här då, så måste man ju då liksom vända på det och säga att fan vilken bra fysik de har. För misstaget som jag känner att jag själv gjorde är ju att jag underskattade Norge just med anledning av att de saknade en del spelare, som du säger, Josef. Och, alltså, det var skador, det var graviditeter och annat. Tänker man, fan, de har inte riktigt den bredden. Men de har ju bevisligen inte behövt det heller. Och det var lite samma med Montenegro. Man gick ju bara vänta på att de skulle trilla av pin hela tiden. De gick ju runt på, de gick runt på noll spelare. Det var liksom som Kroatien för 15 år sedan, när de typ så här rullade ut Balic i en rullstol och bara så, spela anfall här nu. Sen rullar vi ut det igen i försvar. Så kändes det som att de kommer aldrig orka.
Nej, men det var några spelare som också har det där duvnjaktdraget, att de ser helt slut ut efter 3 minuter.
Ja, och varje tackling gör så jäkla ont alltså. Ja.
Men å andra sidan,
de går ju runt på, de går ju runt på noll och ingenting å andra sidan. Nej. Så att de måste ju, alltså det, ändå lyckas de ta brons och guld då, fastän att de inte har, alltså Norge har ju kanske egentligen inte då den bredden som kanske Danmark har, eller Frankrike för den delen. Montenegro har ju definitivt inte den bredden som Frankrike hade, men vinner ändå.
Montenegro vilar ju spelare hela tiden i det att de spelar extremt långsamt då istället.
Ja, faktiskt, men, alltså, ja, det är så.
Jag tror på riktigt inte att man ska underskatta taktiska dimensionen i att ha ett långsamt spel verkligen när man har en tight trupp.
Verkligen inte. Och det är så här, Danmark fick ju väldigt mycket beröm med all rätt på sitt sätt att gå runt på många spelare. Där de inte gick runt på många spelare var i försvarsspelet. Och det var där jag tycker att de kroknade till sist, eller att Norge orkade. För där var det ju väldigt tydligt vilka fyra de ville ha inne som de satsade på. Och det straffade sig lite till slut. Bytte de ju tre gummor, anfall, försvar. Men det är desto imponerande för Norge, för att de har ju också skador på Moa Högdal, alltså svensk legend Mia Hermansson Högdals dotter, som ju brukar vara inne och liksom avlasta Nora lite och sådär, men återigen riktigt imponerande ändå att Norge visar lite att gammal är äldst ändå.
Hatten av för Norge till guldet. Danmark också hatten av för nästan maxprestation utifrån det materialet de har. En fråga då. Visade de 7-6 för tidigt? Alltså i det att de drog upp det redan när de möttes i huvudrundan. Skulle de... Alltså de, i och för sig, de kunde ju inte ta en torsk. Va? Jo, efter det som Slovenien redan hade förlorat när Danmark och Norge möttes. Skulle de varit lite kalla där och väntat med det, tagit en förlust i den matchen och sen visat det i finalen?
Ja, alltså jag såg ju inte den i gruppspelsmatchen så att säga. Men jag tror att...
Den var väldigt lik finalen, förutom att de höll bakåt.
Ja, och jag tror inte att... Alltså att 7-6, även om Danmark inte har spelat... Eller även om Danmark inte hade spelat 7-6 i den första matchen, så tror jag inte att 7-6 i sig är inte en sån överraskning, så att man liksom... Norge hade inte blivit helt lamslagna på det. För att det var inte så mycket liksom... Vad ska man säga, överraskningar i 7-6 som de presterade i alla fall nu i finalen. Och Norge, Danmark hade, ja, reellt sett så hade de inte så bra utdelning på det. Men om man ser till lägena som de kom till så var det faktiskt ett ganska skickligt drag. Och också ett sätt, tror jag, att disponera krafter på för Jesper Jensen. Bara att nu blev de väldigt straffade trots att de... Ja, ändå kom till bra lägen. Eller Sandra Toft hade ju några fantastiska... Eller förlåt, Solberg hade några fantastiska räddningar på det liksom. Så att nu vart det ju inte så lyckat idag. Men det är de marginalerna från succé till pannkaka liksom, är väldigt små.
Mm. Och sen hade vi då en match om bronspengen där Montenegro då drog det längsta strået. Gud vad glada de blev.
Måste vi snacka om den? Alltså vem på riktigt vill höra om den?
Vi behöver inte snacka jättemycket om den matchen. Men det vi ska snacka om är att Frankrike som hade bäst eller näst bäst material, beroende lite på vem du frågar, inför det här mästerskapet, går ifrån den här turneringen då utan medalj. Inte så bra, va?
Nej.
Sen, är det dags att byta tränare? Är det dags att kasta om i materialet? Är det något annat som...
Ja, nu alltså vann inte de OS
plus att,
och kom tvåa på VM för ett år
plus
sedan?
Plus att... Nu såg inte jag den för jag hade egen match då, men de mötte ju ändå Norge i semifinalen. Vilket ju inte var deras fel, så att säga. De gjorde ju sitt jobb genom att vinna sin grupp. Mm. Och sen är det klart, matchen mot Montenegro.
Men de fick rejält med torsken.
Ja, jag vet.
Det var inte jämnt och så förlorade de.
Nej, men det är... Ja, det är klart att med franska mått mätt kanske det är en skam på så sätt. Men det är, att förlora mot Norge är ingen skam. Däremot matchen mot Montenegro idag, den är ju inte lika kul liksom. Men jag tycker väl inte att man ska inte, likt Charlie är inne på, är det ingen panik än liksom. Man ska komma ihåg gulden som har varit nyligen och att det är typ en match.
Det behöver gå dåligt lite till, tycker jag personligen. Alltså så här, det är fortfarande så. Alltså nu, med tanke på vad Danmark har gjort, och faktiskt när jag går tillbaka och kollar lite, så är det ändå så att Danmark har legat och lurat i vassen i rätt jävligt många mästerskap nu.
Men Danmark...
De har gått... Men poängen jag vill göra är att liksom, hade jag inte backcheckat det lite, så hade jag nästan så här... Det finns två världsnationer, och det är Norge och Frankrike. Alla andra tävlar om tredje pris. Även fast Frankrike kom fyra nu, så tycker jag ändå att det, alltså så här, de två är stornationerna, och sen är det upp till de andra att ha dagen. Eller vad, alltså så där.
Det är ett uttryck som vi...
Använda Martin Frändesjös Tysklands ord. Ja, men ha turneringen då. Alltså nu hade Montenegro turneringen.
Och Kroatien.
Sverige gick till semi-OS. Holland. De vann VM-guld för fyra år sedan. Mm. Men sen dess har de ju liksom fan inte haft varit något dagen att räkna med. Sen har de inte haft dagen. Nej. Och Frankrike och Norge är ju alltid där. Det är lite det som är en poäng. Men jag tycker att Danmark har liksom också legat och nosat där. Så att om jag ska liksom välja en trio som är de the usual suspects, så är det ändå Frankrike, Norge och Danmark nu då som jag vill släppa in i värmen. Och alla vi andra, för det där är Sverige, men man bara väntar på att, kan inte Sverige ha dagen någon jävla gång? Varför, alltså, för att Sverige skulle kunna vara Montenegro. Jag tycker fan inte, jag är inte...
Nej, men och det kan man argumentera för att vi hade i OS då, bara att vi inte fick betalt i form av medalj. Nej. Och jag vill hålla med dig, Charlie, där. Men jag vill mer argumentera för att Danmark har varit en sovande drake. På så sätt att de har alltid haft... Alltså de som står där idag, Burgård, Heindal, Iversen och Anna-Mette Hansen och Toftemål. Alltså de fem... De har så många mästerskap. Alltså de har alltid haft så här bra lag. I princip. Mm.
Jag vet, men de har ju känts lite som England i fotboll.
Ja, exakt.
Men skillnad att England... Men liksom England, nu gick ju England också till final sist då. EM, vad fan det var. Men liksom, min bild av Danmark har alltid varit att varför är inte de i semi varje gång? Mm. Varför lyckas aldrig Danmark, som du säger? För de borde göra det.
Ja, exakt.
Men så när jag tittade så är det ändå så här... Fan, de är nästan alltid i semien då. Eller de är jävligt bra med. Så att men nu var det första gången på länge sedan de var i final då.
Ja, exakt.
Och det är väl för väl liksom, eller sådär. Så att jag tror också att det kan vara... Det var en viktig milstolpe för Danmark att faktiskt ta sig till final. Inte minst inför det stundande, eller stundande, om ett år pratar vi, så är det ju mästerskap igen då liksom. Och då har ju Danmark ska ju spela på hemmaplan och så vidare. Så att det kan ju bli ett riktigt jävla kul mästerskap då.
Verkligen.
Och sen får vi se då. Då är det ju så här, då kan det vara, kanske Spanien har sin dag.
Ja, eller så, men det hade ju inte de heller. Men jag antar att vi ska komma in lite mer på, nu har vi blivit ganska långa.
Nu sitter alla på nålar och väntar på. Nu måste ni väl ändå börja prata om Sverige snart.
Ja, exakt.
Vad måste vi det? Kan vi inte bara skita i det?
Jag ska summera lite på så sätt. För det får vi ändå göra eftersom vi har ju ändå haft en inledning och mitten. Och nu får vi avsluta det här. Ta det här mästerskapet i hand.
Okej.
Okay. På så sätt att...
Okej, okay, ta det då. Jag är så jävla trött på det här mästerskapet.
Men för det slutar ju ändå med att Sverige kommer ju femma då, som vi alla vet. Och vi har ju två förluster. Och det är mot Norge och Danmark. Det är ändå tydligt att det är en klassskillnad gentemot de här nu trion. Nu har vi adlat Danmark, men den här topptrion som är Norge, Frankrike och Danmark. Men det som är jäkligt imponerande av Sverige är ju att man slår alla andra lag ganska komfortabelt, alla andra matcher.
Framförallt Holland.
Ja,
jag tycker att Hollandsmatchen är det som tar det här laget från 3+ till 4+ i den här turneringen.
Ja, exakt. Jag håller med, för att på så sätt, de där, framförallt Ungern-matchen var det, va? De var ändå så här, fan, det var imponerande ändå inte så mycket, även om de vann ganska stabilt till slut liksom. Men inte så där att man ägde inte liksom händelserna.
Nej, men vinna med 11 mot Slovenien, det tycker jag får.
Precis.
För 2+, det är ju godkänt. Jag tycker det var bättre än godkänt.
Ja, jag håller med.
De pressade Norge och så.
Ja, men från 2 till 4, hur fan, alltså så här, lite stoltigt har väl ändå. Som svensk i ett handbollsmästerskap så kan det väl inte vara godkänt att få... Eller, jo, det kan vara godkänt, men det kan ju inte vara 4 plus på en 5-gradig skala att vinna match om femte pris.
Men då gör vi så här då, det var en 4 på en 7-gradig skala. Eller 5 på 7 grader.
Nej, 4 av 7 är det. 4 av 7.
Nej, 5 på 7 grader skala var det.
Okej, jättebra. Wow, fan vad duktiga Sverige var. Det är nästan, det är ett snäpp ifrån fulländning.
Nej, det är
och vinna matchen om femte pris.
Det är 2 snäpp.
Ja.
Vi bytte skala.
Vadå, du tycker att de här det var inte så bra gjort, trots att du inför mästerskapet satt och sa att Sverige med det här materialet de skulle kunna komma till en semi om allting klaffar och lottningen ser bra ut och så vidare.
Jo, alltså Sverige gjorde exakt det som man på förhand kunde begära av dem och förvänta sig. Jag tycker Sverige är i det sjoket. Liksom så här, lag 4 till 8.
Ja, exakt.
Och de kom 5. Och det är ju bra, men det kan ju inte vara 4 av 5 och komma...
Nej, men det kan vara 5 av 7. Det håller du med om, eller?
Nej, det håller jag inte med om. Jag tycker 4 av 7. Men visst, det är hårklyverier.
Ja.
Du behöver inte fastna på det. Men jag förväntar, alltså så här, missa semifinal och sen vinna en placeringsmatch mot ett Holland generationsväxling.
Ja, skadedrabbat.
Det är liksom,
det håller jag med om.
Ja, du ska inte, fan, är det 4? 4 för mig är ju liksom, fan vad bra. Men okej. Okay. Yes.
Ja, jag skulle säga att det är nästan maxträff på det här materialet. Men det, då kommer man inte...
Vad är det för fel på det här materialet?
Nej, det är inget fel på materialet. Men det är heller inte några superhöjder i det. Men, eller ja, förutom...
Nej, men precis. Det är exakt vad man kan förvänta sig. Det är varken mer eller mindre. Det är ingen 2.
Nej, det är inget 2. Men jag tycker inte att det är inte givet att Sverige liksom ska vinna... Alla matcher ganska enkelt förutom mot 1 och 2, där vi ändå är med och vi ger Norge en bra fight och Danmark, ja, till slut hedersamt.
Svårvärderat.
Nej, men då är det väl precis, då är det väl med beröm godkänt. Om godkänt är 2 så är väl en 3 alldeles i sin ordning här.
3,5 plus då.
Ja.
Ja, okej, okay, du är en snäll lärare i friskolegymnasium.
Ja, alltså 5 av 7. Ja. Ja, då stänger vi det mästerskapet då.
Ja, vi kan väl bara notera då för framtiden att en del i Sveriges dom börjar ju ändå... Alltså de har passerat 30 och sådär. bör vi vara oroliga för att Sverige också kommer behöva generationsväxla snart? Vi vet ju att med Bang & Boys så började man ju prata om generationsväxling när det var 10 år kvar tills de skulle generationsväxla. Men ja, som traditionen bör då, så är väl vi i, om vi nu ska kategorisera oss som media, ja det är vi väl. Vi i media måste ju ställa frågan, kommer Sverige behöva generationsväxla snart? Eller tror ni på de här några mästerskap till?
Charlie är ju halva handbollsmedia-Sverige med tanke på jobb, både GP, TV4.
Alla mina plattformar.
Ja, exakt.
Jo, men, det, men jag skulle säga så här, den här generationsväxlingen pågår ju hela tiden.
Ja. Mm.
Det är ju alltså så här, det är ju inte som det trots allt, alltså Bang & Boys är ju kanske det tydligaste exemplet på en fruktansvärd generationsväxling. För där gjorde man den mellan två mästerskap bytte man ut allt.
Ja, över sommar.
Det är alltså så här, det så jobbar man inte. Ja. Det var så här, guld EM 2002, 13:e plats VM 2003, ja, eller något sånt där. Mm. Det var alltså så här, så gjorde man nu, generationsväxlingen pågår ju. Det har ju en så här, Bella Gulldén slutar. Mm. Man tänker ju inte på att
Linnea Torstensson
har slutat. Ja, men Torstensson, ja.
Ja, men
det var tag
sedan. Ja, verkligen, men det är ju såna här bärande spelare som bara flyttat bort under åren liksom.
Precis, men visst, det är väl ett par utsatta positioner, men jag vill minnas att vi pratade om att fan, det kommer vara tufft bakom Bella Gulldén och så. Jenny Karlsson tagit det ansvaret framför allt kanske då och så.
Och det,
men
och det,
men
säga
det är klart
här,
att man tänker så här, ingen, om jag menar Robert skulle sluta, försvinna imorgon,
ja, ingen kommer sluta innan
nästa mästerskap. Nej, men det är det som är, alltså det är ju, mästerskap är ju så jävla ofta hela tiden i handboll.
Ja. Nu kan jag sitta lugn i båten.
Jo,
och så
men det är ju eventuellt efter ett sånt, vad är det, nästa år så här, hemmamästerskap, ja, där Sverige då ser, ja, möjligheten är väl ännu större anta än i ett bortamästerskap, eller om man ska kalla det. Så att jag tror ingen kommer vilja missa det, ingen kommer sluta innan det. Efter det, ja, inte fan vet jag.
Nej,
och de som vi kan se ligger närmast att sluta, alltså så här, om man tittar på åldersstruktur och hur länge de har varit med och kanske inte tycker det är så ball längre, eller så där, de som ligger i riskzonen menar jag, det är ju så här, Jamina Roberts, Natalie Hagman, vem har vi mer som är i den kategorin? Och skulle de alla de fyra vara borta nästa mästerskap, ja, då är det fan, då är det 5 av 5 och komma femma. Ja. Mm. Så är det ju. Men det kommer ju inte ske på det sättet. Nej. Som du säger, utan det kommer ju liksom så här hinna spelas 5 mästerskap innan.
Plus att alla de om man nu ska gå in på några av de här spelarna, så ta Jamina Roberts, hon har ju precis gjort en nysatsning så att säga, genom att flytta till Kristiansand. Och även Lindblom har nyligen flyttat till Gör, alltså att ja, de är ju mitt i det så att säga. Och inte så här på väg att flytta hem än, så att säga.
Nej, och har ju liksom gjort den moderna idrottskvinnans val också, så där som man säger att de lägger inte av för att det är dags att skaffa familj och tänka på en, alltså så här, de har gjort det, de har inte låtit det var ett hinder för dem, utan de har liksom så här, de har kört det med och kunnat och valt att fortsätta. Ja, precis. Jag ska ringa henne och be om några sista kommentarer här strax innan halv ett snåret. Nej, men så att jag tror inte heller att det är liksom så här att vi blir oroliga för att det är ett gäng 40-åringar som alla kommer att lägga av nu. Så är det ju inte, som tur är. Så jag är inte så jävla orolig för det.
Nej, men då är jag nöjd. Vi ska väl bara stänga butiken då med att notera att Martin Frändesjös tips, där han gick lite wild and crazy inför turneringen, inte riktigt föll ut så som han hade lagt planen. Han hade ju då 0 av 4 av semifinallagen och ett Tyskland som skulle ta guldet som floppade. Martin Frändesjös, som vi tycker jättemycket om och tycker är en jätte det är bra expert, men där gick han bet.
Ja, jag skulle säga att han har höjt sig i mina ögon ännu mer. Han har gått från en 4 till en, han har gått från en 5 av 7 till en 6 av 7 nu.
Mm.
I och med det tipset. Han är en inspiration för mig. Jag skulle också tippa I don't give a fuck i fortsättningen också. Bara skita i allt, för det är så jävla tråkigt att tippa Norge och Frankrike, så som jag gjorde. Jag tror att Frankrike kommer vinna, Norge kanske går till final, och så får vi se Danmark. Det är ju svintråkigt. Det är ju mycket bättre att tippa Polen.
Mm. Ja, men då ser vi fram emot det. Det är ju snart ett mästerskap till. Vi har ju den fördelen att snart drar det igång ett VM istället för herrarna då. Så då vill vi se ett lite mer wild and crazy. För det kan man också säga med dig, Charlie. Du är ju... Jag respekterar ju dig väldigt mycket, men ibland är du ju lite innanför boxen, va?
Ja, precis. Jag vill ju gärna ha... Man vill ju göra sitt bästa, va?
Mm.
Sen så ska man ju komma ihåg att jag satte ju... Förra året så satte jag ju för fan... Det var ju jag och Ola Lindgren som satte Sverige som vinnare.
Just det.
Men det glömmer jag fan inte.
Men så satte du väl Aranäs först? Nej, det gjorde du inte.
Aranäs satte jag sist och de kom näst sist. Så där var jag ju way off.
Ska vi...
Så, nej, jag påstår inte att jag är en bra tippare. Men det är just därför. Varför ska jag försöka vara smart då? Då är det bättre att bara säga att Holland kommer gå till final. Att Holland kommer gå till final på herrarna. Ja. För då är det så här, han bryr sig inte, han är så cool. Jag tror att det är det Martin Frändisch har gjort, att han bara så här, alla kommer fatta
det,
att det är lite ironiskt så där. Han är Killinggänget liksom. Jag vill också vara Killinggänget.
Ska vi avslöja det, att det blir en stor satsning till herrarnas mästerskap, eller?
Ja, men det kan vi väl avslöja. Det var väl på sin plats nu, ja. Vi har ju fått in en extern sponsor som har glidit in och lastat in pengar på Avkastpodden, vilket innebär att vi kommer spela in
och ställt krav dessutom.
Ja, och ställt krav, ja. Osedvanligt, nästan orimligt många avsnitt under herrarnas VM. Det ska bli svinkul och förhoppningsvis ganska bra också.
Och någon får gärna också läsa. Charlie kommer skriva väldigt mycket texter för GP.
Jag kommer bränna ut mig.
Ja, och framförallt hur du inte ska repetera det bara i all oändlighet.
Nej, det är omöjligt.
Ja, det misstänker jag.
Eller så är det... Alltså, man kan ju gå två vägar. Att jag kör liksom copy-paste på allt. Mm. Lägger ut texten lite mer i podden. Eller så tar jag tillfället i akt att tippa Holland vinnare i ena och så Tyskland i den andra. Och så liksom kan man säga GPs expert tippade rätt.
Ja, kul. Det ser jag fram emot att läsa.
Tack, och då stänger vi det EM-mästerskapet med de orden då. Mycket härligt.
Kan jag springa och hämta en bärs eller?
Ja. Ja, men jag kan ta lite publiksiffror från kuppen.
Ja, men jag vill ju höra halvbista. Alltså, där har jag längtat.
Jag har dem.
Ja, det är bra. Ändå, alltså,
jag hämtar jag också.
Undan med ett glas vin.
Ja.
Ja, det är det där. Det är det Beaujolais. Mästerskapet är stängt. Och Charlie, eftersom du var så noggrann med att stänga mästerskapsdörren så fort, så lämnar jag ordet ganska fritt för dig att röra dig då, om du vill röra dig mot Svenska Cup, där det har varit publikfester, gissar jag. Eller om du vill röra dig mot handbollsligan, där Bayern har slagit RIK med 10 bollar. Hallby dessvärre då har fått torsk med 10 bollar mot Önnered. Vi har några fina lika matcher uppe i toppen. Vi har ju också en svettig match där Guif gick segrande med ett par bollar mot Ove Helsingborg på bortaplan. Ja, det är egentligen bara att plocka en boll i den här tombolan och löpa iväg med den.
Men jag tycker du har gjort det så jävla bra. Alltså så här, du har ju egentligen sammanfattat allt som är värt att säga om den här gångna veckan. Det sa du ju där. Det är ju liksom så här, ja, handbollsliga-matcherna smyger lite under radarn. För man är ju ändå fokuserad på ett mästerskap när det är ett mästerskap. Och så helt plötsligt så spelar Ove Helsingborg.
Jag kan rycka upp två noteringar från Önnered Hallby, om ni vill höra det. Båda är...
Ja, klart vi vill höra om Hallby.
Båda är Önneredsrelaterade, ska jag säga. Dels så noterade jag att Kristoffer Brännberger i införintervjun menade att Önnered har handbollsligans bästa fans. Fritt fram och reagera på det. två dessa nämnda fans hade lite roligt en budskapsbandroll. Det uppskattar man ju alltid. Även om jag till viss del opponerar mig mot innehållet i den nämnda banderollen där det stod någonting i stil med Halby, handbollsligans äckligaste lag.
Det var inte så kreativt. Nej, det var inte så fyndigt liksom.
Nej, jag frågade ändå när jag hängde med de här bajarna för 2 veckor sedan varför sådana där budskapsbanderoller alltid måste rimma. Den här tror jag fan inte rimmade ens. Men ja, jag gissar att de menar
du tror inte den rimma. Halby, Sveriges äckligaste lag. Nej, jag har inte heller någon Eminem-scheme i den alltså. Nej, men det ska jag villigt erkänna.
Det kan finnas något versmått där i bakgrunden som inte vi känner till. Men jag gissar att du menar
på
det.
Jambisk pentameter och sånt där.
Jag menar det. Jag är svag på den typen av analys. Jag tror de menar det äckligaste som i äckligaste att möta. Att det är lite läskigt att möta dem så.
Ja, så sa de nog. Det var nog det de menade. Men det är ju, vi kan ju bara säga det. Brännberg är alltså tillbaka. Back in business. Jag träffade på Krippa på ett av mina jobb. Han jobbar ju med en så här jävla kaffeföretag. Så han hade business i min kontorsyta. Så det rullade upp en bil med mörka rutor, så vevade han ner och så var det Krippa, och så bara för jag stod utanför och skulle in, och så bara sa han så här: kan du sluta snacka skit om mig eller? Och sen bara så brast han ut i ett sånt där gött jävla garv. Men han sa: kan ni säga något skönt? Kan inte säga något skönt om mig någon gång bara? Kan inte bara säga att jag är skön? Så nu ska jag säga det, Krippa är svinskön.
Ja, han
men jag tycker fortfarande
sagt,
han ska bli avstängd.
Han hade ju tidigare sagt inför intervjun, utöver, du kan väl bekräfta Emil som uppenbarligen har lyssnat, att ja, något om att det är kul att vara tillbaka, eller alla är så glada för att han är tillbaka i handbollsligan.
Ja, hela handbollsverige är glada nu när jag är tillbaka, det blir roligare så, eller någonting sånt. Och jag tycker ju att han har en poäng i det, även om det ska sägas att han sa det där med en ganska tydlig glimt i ögat. Alltså, han är ju utanför plan en väldigt härlig kille, det ska fan sägas.
Jag ser ju Krippa som en kompis. Alltså, även om jag sitter
det har
här,
du sagt.
Ja, även om jag sitter här och jag kan ju ha två tankar i huvudet samtidigt, så att säga. Alltså, vi har ju alla...
Men det slog...
också mött typ så här, Johan Jeppsson. Så man också bara på plan bara var världens vidrigaste, och sen på sidan om bara hur trevligt som helst och virkade matte liksom.
Otrolig. Så att... jag druckit öl med Johan Jeppsson en gång. En av de absolut snällaste och trevligaste killarna som finns.
Ja, och även om inte Brännberg virkar matter till vardags, så uppenbarligen så säljer han kaffe, eller? Eller rostar han kaffe? Eller vad?
Ja, nej, han säljer
så
kaffe.
Så säljer han kaffe och han är ju asskön. Så att inget snack om det, och vi hoppas ju bara att han fortsätter hålla sig på banan.
Men det slog mig då att sådär, inte bara när jag träffade honom, men också liksom när man läser att den här domen halverades då, eller straffet halverades ska jag säga.
Jag har också en grej på det.
Och sådär. Ja, men två grejer slog mig. Det ena då, som mer har att göra med att jag faktiskt träffade Krippa, vilket känns lite skönt, det är att i och med att jag är överallt, som du säger, så förväntas jag ha en åsikt om allting. Och det blir lite så här, någonting som jag normalt sett är så här, bara kan rycka på axlarna åt, så är det så här, nu måste jag verkligen ha en åsikt om det här. Är det rätt att Brännberg får 2 månaders avstängning, så ska jag ta ställning till det hela tiden. Det är ju det vi gör. Och det är så här, ja, det tycker jag är rätt. Och det är så här, noll personligt, utan bara, jag tycker det är rätt, man kan inte hålla på att slå folk i halsen. Sådär. Men när jag också läste att det var att domen halverades, så var det så här, tyckte jag att det var, blev jag upprörd över det? Nej, det blev jag inte. Det var det insikten som drabbade mig, att jag vet själv inte vad jag tycker är ett rimligt straff. För hade han fått en månads avstängning från början, så hade jag tagit ställning i podden och GP, ja, det är rätt med en månad. Och hade han fått 3 månader, så har jag sagt, ja, men fan, det är rätt. Alltså, man måste markera mot sånt där. Alltså, jag har inte reflekterat över...
längden, jag tycker det är skitsvårt.
Det är skitsvårt. Och det är alltså, så här, någon bara, ja, men det var lite hårt. Jag bara, nej, det tycker jag nog inte. Och så nu bara, ja, Riksidrottsnämnden har ändrat i en månad. Ja, det är väl fine då. Så inga problem med det heller. Nej, att säga, hur fan kan man, hur kan man vara så inkonsekvent som jag är?
Ja, men jag känner det igen. Jag håller helt med och jag tycker väl inte att det finns ingen riktigt så här prejudikat för vad är 2 månader och vad är 6 veckor och 4 veckor. Men en sak som var roligt var ju att argumentationen kring de här 2 månaderna från Svenska Handbollförbundet var ju att upprepad brott.
Återfallsförbrytare liksom. Ja.
Och sen så var det ju roligt att var det RF eller
Riksidrottsnämnden
då, RIN, som då hävde det här och halverade straffet. De tog ju då att det låg så långt bak i tiden så att han kan inte, det kan inte liggas han till så stor last då som Svenska Handbollförbundet gjorde. Men då ska man också komma ihåg att Brännberg har inte spelat så mycket sen den förra avstängningen, i och med att han var ju borta väldigt, väldigt lång period i sitt första år, nu rätt. Så även om det då, för är Riksidrottsnämnden så sa då att så här, ja, men det var 3 år sedan, typ. Men det är typ bara så här 20 matcher sedan.
Och däremellan kan det ju ha kommit 3-4 röda kort på snarliga grejer, men som inte har genererat avstängning.
Så att det hade nog inte Riksidrottsnämnden koll på, vilket vi kanske var tur för Brännberg då.
Nej. Men en bra handbollsspelare, och det märktes ganska tydligt på Önnereds spel att han var tillbaka. Han är bra för dem, både bakåt och framförallt framåt.
Ja, och jag har ju då en av alla de här bollarna som du slängde upp i luften. Charlie var ju inte supersugen på att springa med någon. Men jag tänkte att jag kan göra en egen boll, för där tror jag inte att du nämnde. Men har vi pratat om att Aranäs verkar ju vara på riktigt i år? Ska de gå till slutspel eller? Alltså för att man har ju hela tiden... Nej, eller hur? För man har ju hela tiden väntat på... De hade ju en succéstart ihop med Ove Helsingborg. Sen dess har ju Ove Helsingborg börjat falla och hamnat där vi liksom förväntade att de skulle hamna. Men Aranäs, de fortsätter ju att slå lag som de inte ska slå på förhand.
Lite orolig att de har plockat in Florander igen. Och att de i och med den tillbakavärvningen kommer hamna i där de var innan. För det de har gjort bra nu, det är ju egentligen när de har gått ifrån det spelet lite grann. Och liksom hittat på lite nya grejer. Men vi får se.
De behöver ju inte, de har ju världens bästa högernia redan.
Det är det jag menar liksom.
Ska de sätta Florander på vänsternia, då köper
jag. Ja, exakt, då kan det bli bra. Men ska de ha Florander på högernia nu, då tappar sin superkraft då.
Hur ska Filip Jonsson kunna tumskruva in bollar från B-hallen då liksom?
Han får spela högerkant helt enkelt. Men jag så här, jag kommer ju säga att Aranäs är på riktigt. Jag kommer ju aldrig bäsa Aranäs. Mm. Så att Aranäs är mitt nya topp 4-lag. Men jag vill också säga att Aranäs ligger 2 poäng för Alingsås. Mm. Som när Alingsås som just nu ligger 11 då. När de slår Guif i nästa match så går de upp på 11 poäng. Och då, alltså så här, Hallby ligger 10, kommer ligga 11 med 10 poäng. Mm. 1 poäng bakom Aranäs.
Det skiljer alltså.
Så det är inte, det är lite tidigt.
Ystad på 3:e plats har 12 poäng. Alingsås på 11:e plats har 9 poäng. Mm. Så det skiljer alltså väldigt få poäng. Så att det är klart att det finns ju utrymme för att åka både upp och ner. Men
de är fyra poäng nu från vad de hade hela förra säsongen.
De är mer på riktigt än förra säsongen.
Ja, men också att de slår ju lag som de kanske... Ja, i och för sig det Skövde bara. Som är sån där topplag som de har slagit.
Ja. Och det vet vi när vi summerar den där serien också. Att skillnaden mellan Ingemansland, slutspel och negativ kval. Det är ju inte om man har slagit Skövde eller Ystad. Det är ju om man har tagit... Ja, i Aranäs fall. Och det är ju om man har tagit Guif i dubbelmöten. Det är det som spelar roll.
Det har de faktiskt också gjort. Det har de gjort hittills också, det ska ju verkligen sägas. Men så har de ju torska mot Malmö och Hallby exempelvis. Och Ove Helsingborg då. Så att det är lite sådär.
Jag är också alltså såhär,
Ove Helsingborg tappade ju i och med lite skador och sådär. Så har ju de gått tillbaka och de ligger ju där vi tror att de kommer hamna. På ett ungefär. Även om vi var väldigt positiva
till
Nej, kör du, Charlie.
Men jag är med på det tåget att Aranäs, alltså fan, de har ju bevisat att de har
hittat sin grej liksom.
De har hittat sin grej och de kör på den, vilket vi uppskattar. Sen är det ju en helt, alltså den här starten som har varit med alla de här lagen som vi trodde skulle vara där nere som exploderat samtidigt. Det har ju inneburit en helt, det känns som att vi varje år säger att handbollsligan är helt sjuk jämn och det skiljer sig lite. Men i år är ju frågan om det inte
helt
är något slags rekord.
Helt
sjukt
jämn.
I år måste det vara rekord.
Det är helt sjukt.
Ja, men RIK som är alla överens om att de är så överlägset sämst den här serien. Så det är helt otroligt. Och vad dålig, alltså så här, gud, hur ska de klara det här? Det är färdigfikat. Poängmässigt så är de, alltså så här, en seger så går de förbi både Helsingborg och Malmö i nuläget. Och de har, trots att de då är liksom i vårat sinne är det sämsta vi någonsin sett, så har de tagit fler poäng nu än vad de gjorde förra säsongen vid den här tiden. Ja. Det är inte logiskt någonting.
Ett lag som vi har pratat alldeles för lite om i år, som jag tänker att vi kan ge lite utrymme. Nej, Malmö tycker jag vi har pratat om exakt lagom.
Lugi tänker
du? Lugi tycker jag vi har pratat exakt lagom mycket om.
Hallby eller Hammarby?
Jag är på väg mot toppen av serien. Vi har pratat alldeles för lite om Sävehof.
Ja, men vi pratade ju om, vi har ju sagt att vi inte har pratat om dem. Typ. Eller så här, att de
just... Du vill ju inte prata om dem, de är ju sämst. De får ju stryk med 6 mål i kuppen och sånt.
Ja, nej men exakt. Jag tror att vi har varit inne lite på det. Just det där, att de ligger ju exakt där de vill ligga på så sätt att, som Charlie har uttryckt i Fyter TV, de smyger ju i vassen. Mm. Alltså halva laget är skadat. Eller, och de är ändå tvåa. Första laget att ta poäng av Kristianstad. Och,
vilket är sjukt. Hur kan de göra det?
Ja, det är exakt. Helt sjukt.
Det är precis det jag menar att vi måste prata om sig på den. För ser man nu vilket lag de har, när de har fullt lag så är det ju såklart ett jättebra lag. Men om man ser på den startsexan de har nu, då är det väldigt imponerande av dem att ta en pinne mot ett Kristianstad där spelare för spelare, väldigt få Sävehof-spelare skulle ta plats.
Ja, även om Cederholm saknades. I och för sig var Ludvig Hallbäck heter... Inte Ludvig, utan...
Anton.
Anton Hallbäck, han var väldigt duktig. Det är faktiskt...
Men ska vi sätta det på kontot att Apelgren kan trolla med sitt material, eller ska vi sätta det på
Vi sitter väl alla i Apelbåten.
Ja, men vi sitter alla i Apelbåten, men jag tänker att vi kan sitta i Apelbåten på två olika sätt. Vi kan antingen sitta i den som att han trollar med materialet.
Per Apelgren.
den sitter nog alla tre i också då. Vi kan sitta i båten för att vi tänker att så här, okej, men han ser varje match och så lägger han upp en plan och så hittar han roller för de här spelarna som är lite mer begränsade. Eller så kan vi sitta i Apelbåten och säga han har bytt upp ett spelsystem under några års tid och alla är komfortabla i det och att det är så lätt att komma in i ett färdigt och tydligt och satt system. Det är två olika båtar, tänker jag.
Ja, fast jag sitter i bägge båtar.
Det kan man också göra, absolut.
Jag sitter i alla Apels båtar. Jag vill nästan inte jämföra mycket på de här. Men jag tycker att det är Sävehof spelar ju väldigt Sävehofskt och har ju byggt en grund över tid och har verkligen hittat sitt spel, hur de vill försvara, hur de vill anfalla och liksom har gjort det nu över tid. Och sen utöver det, för att det är ju det som är grunden i en bra tränare. Sen så här, ja, det är klart att Apel förbereder sig enormt mycket inför varje match och ändrar, justerar detaljer. Men det är liksom, där jagar man ju mål hit eller dit. Alltså 2-3, man lägger till en kombination för att man vet att, inte vet jag, Anton Hallbäck är dålig på det ena eller andra liksom. Men där snackar man små detaljer. Grunden är ju att bygga ett kollektivt spel där alla är trygga. Och sen en sak som verkligen har stått sig åt i gang är ju att Simon Möller har ju ändå överraskat positivt, som ju var ett frågetecken inför säsongen. Nu har han förlängt dessutom, men har ju verkligen varit jäkligt bra. Jag har inte koll på statistiken för målvakten, men jag gissar på att han ligger typ högst.
Båda bröderna Möller har förlängt fram till 2025. Det är bra att det var nämnt också.
Mm. Inte säker på att...
Dåligt för vår Bundesliga-spaning.
Ja, jag är inte säker på att den sabbar det. Jag tror bara att Sävehof får mer betalt.
Får pengar. Ja,
och även spelarna får bättre betalt.
Men alltså utan att nörda ner sig för mycket, så jag håller med om det. Alltså det är ju en del av det vi tycker är Apelgrens genialitet. Att han har det här systemet. Låt oss nöja oss med att bara kalla det och inte gå in för invecklat på vad det är. För det tror jag inte ens att vi kan reda ut riktigt. Även om vi hittar
det här och det här.
Men det som
det kan han visst sitta där och tänka.
Får jag avbryta lite? För det är egentligen skitsamma vad de gör. Det som en skicklig tränare gör, oavsett om det är Apel eller alla andra, det är att de gör det över tid. Alltså jag själv har haft många tränare som liksom, ena veckan ska man göra en sak, för sen två veckor senare, då är det glömt det man tränade på där liksom. Utan allting inkorporeras i ett grundtänk och ett grundspel. Vad är det vi är ute efter? Alltså ska man ta ett tydligt exempel, ta Magdeburg. Alltså sinnessjukt många mammanspelare. Och där ligger deras grund, ligger i att hitta mammansituationer och komma till de situationer som de tycker att de är bra i. Liksom. Och det jobbar de med vecka ut och vecka in. Och det är det som skickliga tränare gör. Det är att de har en grund som är tydlig, som alla förstår. Och det är det som gör det enkelt för, inte vet jag, alltså, helt plötsligt första fem matchen fick Calvin Roberts då starta. Och gör det jättebra. Och det är det som
ja, men det är där jag tycker att du, det är där jag skulle vilja ändå säga då. Min andra halva resonemanget är ju som sagt det att jag tror att det kräver väldigt mycket av spelare och ledare för att få de här bitarna på plats. Och jag tycker mig se i stort sett varje säsong sen Apelgren kom att i början så ser det lite knackigt ut och det ser ut som att spelarna inte hittar sina roller. Sen har de ändå aldrig varit så där riktigt illa ute, för de lyckas med individuell skicklighet ofta lösa poängen ändå. Men då är det så här, oj, de fick bara oavgjort borta mot Helsingborg, eller oj fan vad de släppte in 36 mål idag. Sådär. Men det är ändå imponerande att i slutändan, till slut, som du säger, och det är ju på grund av att man nöter det här dag ut och dag in och har den här systematiken, så förr eller senare faller bitarna på plats. Och det som imponerar på mig är att nu är det andra målvakten från förra säsongen. Han är inte så inkorporerad i spelet så sett, men liksom så här, det är tredje vänsternian, det är nyförvärvet på mittnio, det är tredje högernian, det är danska nyförvärvet, det är de som gör det nu. Det är inte de som var tänkt att göra det. Och där ligger ju liksom att det spär ju på det som man blir så imponerad över. Att det är dels ett briljant system bevisligen. Men också att man kan få spelare som så här, man kan vinna, man kan ta poäng mot Kristianstad genom att ställa upp med Pontus Brolin och Marcus Lennernäs på vänster nio. Istället för Gesim Salih och Rune Skröder som det var förra säsongen.
Ja,
och det är ju ganska coolt. Liksom.
Det är coolt, men det bevisar ju också, eller bekräftar väl tesen om hur viktig en tränare är. Liksom. För att...
Utan Apel så hade inte Sävehof legat tvåa. No way, nej. Alltså.
För att det är just det att man kan få det här blir ju, nu låter man negativa kring Brolin och Lennernäs, men man kan få spelare som kanske inte annars hade varit första ytternior i topplag att prestera på en nivå, för att det är, de lär sig vad det är de ska göra, vad de inte ska göra. Det är tydligt, de hamnar i situationer som de är skickliga på att hantera. Och det är just det som, ja, det är väl det som är att vara en bra tränare. Alltså återigen, alltså det är jävligt lätt att säga kör jugge hit eller jugge dit eller kantövergång eller det.
Ja, men precis.
Andra.
Vårt grundspel är att kontra mycket. Ja, det händer ju, det är ju inte så man gör det. Men när vi pratar om den matchen då. Helt Jepsen rött kort.
Mm.
Vad tycker ni om det?
Ja, det är intressant för att jag såg ju din tweet då som var typ, för att parafrasera, jag säger inte att det är rätt eller fel. Eller, men om regeln är att han ska ha rött kort så är det fel på regeln. Typ så, eller?
Precis. Ja, precis. Jag tycker att det var ett oerhört hårt rött kort.
Kan vi ta fyra sekunder om situationen?
Ja, så här. Sebastian Karlsson springer på kontring. Mattias Helt Jepsen springer efter. Halkar. Och liksom så här, det ser ut som en glidtackling, men det är uppenbart att Helt Jepsen halkar så att han liksom så här,
rött kort för att han kom in med dobbarna först.
Ja, men ja, det blir en glidtackling på Sebastian Karlsson när han är fri. Och Mattias Helt Jepsen får rött kort då.
Ja, men det är alltid när jag kollar på fotboll är det alltid rött kort om man kommer in med öppen sula, så
ja,
det var ju
precis.
Lite så.
Och jag tyckte att det var en jävligt, jag tyckte inte att det skulle vara rött kort, men det jag ville säga med att uttrycka mig på det sättet är att alltså, Mirza Kurtagic och Mattias Wettervik, de har säkert rätt i att det är rött kort, men då tycker jag att det är, då tycker jag att det är fel.
Ja, ibland är det fel på regelboken snarare.
Tycker du det ska vara det?
Så är det ju.
Ja, men det är lite det jag menar, och jag vet inte om de hade regelboken på sin sida. Det hade de säkert, för de kan
känslan
den.
Känslan är att de kan,
men då tycker jag det är fel på den regelboken.
Ja, men ja, ganska nu tror inte jag att det står så explicit i regelboken att...
Nej, det vet väl jag med.
Och om spelare A det som jag... halkar och glidtacklar spelare B direkt rött.
Ja, där blir det för...
Josef, kom loss nu.
Ja, nej, men för att,
ta en öl nu, Josef.
Att det är lite det jag kan... alltså, man kan ju alltid hitta argument för att... Alltså, varje mittsexa får ju tröjan dragen, så att säga. Det betyder inte att det är två varje gång.
Ja, ja. Men let's not go there. Fel eller rätt med rött kort där då?
Ja, men det är det som jag ska säga. Jag tycker det är såklart att det är fel. Även om det går att hitta argument både för och emot i domarboken. Så just det där, det är ju det jag menar är att med att säga att varje mittsexa får sin tröja dragen betyder inte att det ska vara två varje gång. Även om det här blir brutal grej i en kontring, så man är ju lätt och kan argumentera för är rött kort.
Ja, för Falle ifrågasatte att jag ifrågasatte det.
Ja.
Så här, bara, hur kan du inte fatta, eller hur kan du tycka att det inte är rött kort? Det är ju en glidtackling på en spelare som är fri. Jag bara så här, ja, när du uttrycker det så.
Precis. Exakt.
Ja, jag tycker inte att det är alltid... det. Han bara, ja, men vadå? Man har ju ansvar. Det är ju farligt spel. Och jag bara säger, ja, men farligt spel för mig är att man är antingen jävligt vårdslös. Precis. Eller att man gör det med flit. Precis. Och här halkar han. Och så här, ja, men om någon råkar slå någon, alltså om någon råkar vifta till med sin arm i ansiktet på någon, då kan det vara rött kort. Men bara så här, ja, jo, men här gick det ju bra.
Men det ska det ju inte heller vara, tycker jag. Det är ju det som är den solklara skillnaden. Är att,
så ni menar där, att om man halkar säsongen in och i den halkningen råkar sopa till någon över näsan, då ska det inte vara rött kort?
Nej, exakt.
Vi pratade om det förra säsongen när vi såg också Sävehof då. Alltså inom loppet av typ 2 minuter så var det ju 3 slag i ansiktet där det ena blev frikast, andra 2 minuter och det andra rött kort.
Fy fan, vad jag vill inte öppna en sån här jävla domar eller vad heter det, regelboksdiskussion nu igen. Det är för det.
Nej. Och det är fair enough.
Då skiter vi i det.
Nej, men då får jag avsluta mitt argument i alla fall, så kan vi gå vidare fort. För det jag menar är att man måste kolla, för det ska vara rött kort, då tycker jag man måste kolla på intentionen. För att folk blir slagna i ansiktet hela tiden betyder inte att det är rött kort varje gång. Men om man kommer ut med kraft och slår i ansiktet, då kan man bli avstängd i 2 månader. Typ.
Och får du förkortat det igen?
Ja, för att man var skadad hela föreställningen.
Det var exakt så kort och tajt jag ville ha det, Josef. Tack som fan för det.
Bra.
Och vad härligt det var att vi fick prata lite om Sävehof. För visst fanns det ett uppdämt behov av att göra det?
Absolut. Vet ni hur många det var på... Vet ni hur många det var på Malmö-Alingsås idag i svenska cupen då? 221.
Ja, men Hallby...
I baltiska.
Är det över 10 pers på den, så tycker jag varje person där förtjänar en gratis runda öl.
Oj! Ja, det är 240 pers som förtjänar öl då, för det var 250 totalt.
Nästa gång ni stöter på mig på krogen, kräv ut den ölen om mig då.
Ja, mot uppvisar biljett.
Ja, eller nej, jag litar på folk. Jag är så pass godtrogen. Ja. Det var det ja. Ja, tack för den här veckan då. Och extra stort tack till alla våra patrons. Hörs igen om en vecka.
Nya som gamla.
Mm. Hoppa inte av nu.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punch. Och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred. Och bränna mina böcker.
Det var faktiskt en av de... jag har inte också Karl nämligen, så det är därför jag trodde att jag visste. Men det jag visste inte.
Carles Puyol.
Carles José Miguel.
Oj, oj, oj.
Vadå, heter du
bara Carles? Bara fyra
ändå. José Miguel.
Ja, eller Carl Josef Mikael. Det beror ju på...
Ja, tack.
Ju, går ju åt bägge håll så
att... Fy fan, vad mycket skillnad. Den ena lät som en sån 1500-tals svensk. Och den andra som en sån riktigt kort, tjock gubbe i Barcelona.
Det är ju svinmäktigt. Det är ju lite skillnad att heta Kurt, eller Kurt Russell.
Kurt Russell från Norge.
Det är lika fräckt. Det är ju typ det coolaste namnet i Norge.
Kurt. Ja, det slår mig nu att jag har en bok som heter Kurt och fisken av en norsk författare som är väldigt bra.
Men du vet ju Josef, men har vi dragit det om Apels farsa och... Vi nämnde ju Hugo.
Nej.
Tidigare, Mikael Apelgrens son. Ja. Men du hörde han fick sitt namn eller?
Nej.
Eller innan han fick sitt namn?
Ja, eller jag har eventuellt hört det här.
Jag har inte hört
det. Det var ju när Apel och Tessan bodde i Norge. Och så skulle de skicka in så här, ja, de hade inte bestämt vad han skulle heta. Man har väl liksom en tidsfrist på sig innan man måste bestämma det.
Ganska
så
kort
där, skicka in till... Ja, men de hade inte skickat in det i alla fall. Och så hade de bestämt sig då att han ska heta Hugo. Och så hade Apels farsa och morsa varit och hälsat på. Och så skulle de åka tillbaka till Sverige. Och då skulle de skicka det här brevet. Och då var det så här, istället för att vi går och lägger det här på brevlådan i Norge. Ni kan väl bara ta med det. Och så skickar ni det när ni kommer hem till Sverige. Varför det nu skulle vara svin mycket lättare. Men det gjorde de i alla fall.
Mm.
Så de gav det till Mickes farsa. Varpå Mickes farsa sprättar upp det här kuvertet. Suddar ut Hugo. Och skriver in Glenn Tore. Och skickar in det till Skatteverket. Så att de får liksom så här bekräftelse av registrerat namn. Glenn Tore Apelgren. Och så de bara så här, men vad fan håller du på med? Och han bara så här, ja men fan, det är lite ball. Tänkte liksom Glenn Göteborgskopplingen och nu bor ni i Norge där alla har dubbelnamn. Det blir bra med Glenn Tore, tänkte jag. Och så de fick liksom så här betala 5000 spänn för att ändra det till Hugo då. Ja, det är humor. Det är en stark Per Apelgren.
Ja, Per Apelgren alltså. Han ska in i den här podden, tycker jag. Bara att få en timme fritt alltså. Det är storsatsningen i januari.
Per Apelgren som har lassat in pengar. Ja,
Per Apelgren på en timme fritt.
Per Apelgren kommer med fastighets- och paddeltips.
Mm.
Vill du ha ett tips?
Mm.
Slå bollen ner i hörnerna och sluta missa för helvete.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.